Radio Röststrand presenterar Följetongen.
Just nu så läser vi ur boken Tusen olevda liv finns inom mig, skriven av Thomas Sjödin. Det är hans första roman och den handlar om en pastor, en frikyrkopastor faktiskt, Bengt Eriksson, som har börjat fundera igenom sitt liv några år efter hustruns död. Han planerar allt i minsta detalj och smiter ifrån sin församling för att bo i ett litet hus på andra sidan Sverige och tänka igenom saker och ting och skriva. Nu fortsätter vi. Och nu, kära vänner, nu har vi kommit fram till kapitel 35, det sista kapitlet i denna bok. Det applåderades som regel mycket sparsamt i Betel i Söderhamn. Men när Harry Salén vandrade den korta trappan ner efter avslutat tal utbröt en applåd som vid gynnsamt lufttryck ännu i denna dag kan förnimmas i kvarteren runt Norra Brogatan. Inte ett öga var torrt i den till bristningsgränsen fyllda kyrkan. Det snörvlades och gräts. Näsdukar lånades ut och lämnades tillbaka. Det blandades tårar och snor i församlingen på ett sätt som fick den förtidspensionerade distriktssköterskan Boel Byberg att känna en viss oro. Kören sjöng ytterligare en sång innan det var dags för Bengt att predika. Sången gav honom vid pass 3 minuter och 30 sekunder för att hämta andan. Det kändes som om han hade behövt en timme eller återstoden av sitt liv. När han kom upp i talarstolen fann han till sin förvåning att brevet han skrivit och tejpat fast ännu satt kvar. Intill det satt en lapp. På den stod med stora bokstäver. Han kände omedelbart igen handstilen som Solbritt Bylunds. Några rader ur första Mosebokens 35:e kapitel. Dra upp till Betel och stanna där. Och stanna där och bygg ett altare åt den Gud som visade sig för dig. Bengt avstod allt rundsnack och gick direkt på dagens text. Den fanns att läsa hos evangelisten Lukas och handlade om Jesu vän Marta, som istället för att ta vara på de timmar då hon gästades av Jesus, styrde och ställde som om hon ännu väntade på att han skulle komma. Predikan handlade om att ta chansen, våga lägga sig raklång i ögonblicket. Orden "bara en sak behövs" återkom som ett omkväde genom hela hans framställning. Det kommer tillfällen i livet då man måste handla om man inte ohjälpligt ska dö på insidan, sa han och dröjde en stund vid insikten att detta framförallt gäller i förhållande till de människor man älskar allra mest. Han började sin utläggning hemma hos de 3 syskonen som Jesus besökt, Marta, Maria och Lazarus, men gled ganska snart över till sitt eget och församlingens liv. Det blev en predikan som Bengt Eriksson bara ett år tidigare aldrig ens kunnat föreställa sig att han skulle hålla. Han var väl förberedd. I 4 månader hade han laddat för detta och denna predikan var så ett med honom själv att han nästan inte hade behövt sina papper. Han citerade orden som fick honom att våga språnget. De om att man inom sig bär 1000 olevda liv och beskrev hur tanken på att pröva ett av dessa liv växte från att vara ett tänkbart äventyr till att bli en nödvändighet. Bengt hade predikat 100-tals gånger i den här lokalen, men aldrig någonsin varit i närheten av den absoluta koncentration som både han och församlingen i detta ögonblick upplevde. Han som sällan talade högt sänkte nu röstläget ytterligare ett snäpp när han på gränsen till att viska fortsatte: "Jag levde inte längre. Jag tillbringade livet. Som man tillbringar tiden vid en busshållplats ungefär. Men jag upptäckte till min fasa att jag var vid sidan om själva resan. Utan att närma sig gränsen till det sentimentala berättade han för församlingen om den likgiltighet som övermannat honom efter Agnetas död och som vid tiden för hans försvinnande hade varit på väg att övergå i andlig kallbrand. Jag höll på att bli en undvikare, en som gjorde allt för att inte stå i vägen, sa han. I stillheten, på avstånd från er, insåg jag snart det jag väl egentligen hela tiden vetat, att det inte är ni som är problemet. Han tittade ut över de församlade och mötte blickarna hos några av dem. Det har varit mitt kompromissande som bakbundit mig. Min rädsla över att stöta mig, att inte bli omtyckt av alla. Men det är slut på det nu. Bengt Eriksson tog upp sin näsduk och snöt sig. Och som han gjorde det! Han som mest bara putsat näsan i offentligheten fräste nu till på ett sätt som fick församlingen att rygga tillbaka och Herbert Hägglund att dra ner regeln till talarstolsmikrofonen. När näsduken var ihopvikt och nedstoppad fortsatte han: tillåt mig att göra en utvikning som handlar mer om mig själv som förkunnare än om själva budskapet. De här månaderna har visat att ni klarar er alldeles utmärkt utan mig och jag utan er. Det är en bra grund för vårt fortsatta samarbete. Men jag vill att ni ska veta vem jag är och vem jag vill vara. Sedan ska jag göra allt som står i min makt för att låta er vara de ni är. Här saxade Bengt ur det långa brev han skrivit till Agneta, det som han läst för Lorenz sista kvällen innan han reste, det om diset och dimmorna. Jag är inte de säkra ordens man. Likt Birger Norman trivs jag bäst i halvskugga. Citat sedd men inte blottlagd. Möjlig att iaktta men inte utlämnad åt de klåfingriga, slutcitat, som han uttryckte det. Hur konstigt det än kan låta så var det min oförmåga att stå för min osäkerhet som gjorde mig osäker. Så motsägelsefullt kan det vara. Och osäkerheten gjorde mig tillbakadragen och i den ensamhet som bredde ut sig där kom likgiltigheten som ett brev på posten. Det krav som ni möjligen aldrig reste men som jag trodde att ni reste, kravet på att jag skulle parkera mig i den bestämda uppfattningen och ta avstånd från alla andra sätt att se på saker, gjorde mig försagd. Och försagdhet och ödmjukhet är varandras fiender. Så länge Agneta levde pratade vi om detta. Men när hon försvann skickade jag all osäkerhet, alla tvivel inåt. Och blev dubbelt ensam. Och min yta började hårdna. Jag har aldrig känt mig hemma i begrepp som liberal eller konservativ. Etiketter är bra på syltburkar men inte på människor. Jag vet på vem jag tror, säger Bibelns Paulus. Jag vet också vem jag tror på. Men jag vet att denne Gud är större än min tro. Och jag räds inte längre för att bli kallad otydlig. Jag vill förkunna det ofattbara med de vanliga orden. Jag vill tillsammans med er söka sanningen. Och när vi finner den vägrar vi att lägga den i en burk med lufttätt lock. Här var det slut på utvikningen men inte på Normans inblandning. Vår ordförande hade ju den goda smaken att i sitt tal citera Birger Norman, som ni vet att jag beundrar. I den här boken, han höll upp den solrosgula boken så att församlingen kunde se den, Vägen längs sjön, skriver han att vi inom oss bär ett graverat namn. En skrift oläsbar med tidens och rummets ögon. Ett dolt signum, en förborgad gestalt. En identitet djupare än identitetskortets. Ja, han beskriver uppståndelsen som det tysta ropet som en gång ska kalla allt vid dess innersta namn. Och vid tända av det yttersta ropet ska vi se våra namn lysa i gryningseld. Han säger att vi en dag, mot evigt skiftande bakgrund av ytor och djup, ska skönja ett okänt ansikte. Vårt eget förlorade, men aldrig till spillogivna. Jag flydde från er. Det är den bistra sanningen. Flydde därför att jag hade fått för mig att jag någon annanstans skulle återfinna det jag förlorat. I ett annat liv, under andra förutsättningar. I de oprövade alternativen, de vägar jag aldrig vandrade, det liv jag valde bort, höll på att göra mig galen. Jag reste inte långt, bara tillräckligt långt för att få se ljuset falla från ett annat håll. Jag reste till en flodmynning, till en plats där vattnen blandas, horisonterna befrias, skeppen ankrar, stränderna förändras, människor möts och de sällan sedda, hemlighetsfullt omtalade flyttfåglarna landar för att vila. Och det var just flyttfågelns vila jag fann vid flodmynningen. Den vila som bäddades in i den varmaste sommaren i mannaminne och gav mig stillhet nog att våga ta emot det liv som hela tiden hade varit mitt och samtidigt var på väg emot mig från framtiden. Så berättade Bengt om åskvädersnatten då regnet döpte hans liv till en återvunnen giltighet. Om hur det regnade från alla håll samtidigt och om att det ymnigaste regnet kommit inifrån. Ja, varje dag från det att jag lämnade Söderhamn och reste söderut hade jag bett i min morgonbön om att få bli fri. Och den natt då himlen exploderade i atmosfäriska urladdningar skedde något med mig. Först blundade jag för att inte låta något störa min koncentration. Men sedan öppnade jag ögonen och såg upp mot himlen. Den var perforerad av ljus. Jag lät tårarna blandas med regnet och vattnet förde miraklet med sig. I blixtljus såg jag de tusen olevda liven. Och jag såg att Kristus hade försonat dem alla. Inte bara det att vi fick chansen att leva, utan de andra också. Allt det olevda, allt det ogjorda, allt det osagda.
Du har just lyssnat till boken Tusen olevda liv finns inom mig av Thomas Sjödin. Tack för att du lyssnar på Radio Rörstrand.